Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Vi fick ju precis ett samtal här, Manne, från din förskola.
Rut måste hämtas.
Och det var ju, jag hörde ju för att det var så högt, hon pratade så högt, att det var att hon hade klagat för illamående och att hon hade pruttar som luktade
surt.
Så att, och det här är ju någonting som hade det varit lite hängig, då hade det känts lugnt för oss att bara slappna av och spela in det avsnittet. Nu känner vi ju, man känner ju ändå liksom någon slags blåslampa i röven lite grann.
En jävla press. Dock så är det så att Sara sa till mig att hon lämnade Rut i morse, så hade Rut klagat på illamående. Men Saras tolkning var att det hade varit snack igår om att det går kräksjuka.
Ja.
Och Rut känner sig ledsen och bräcklig nu för att hon ska vara ifrån sin mamma ganska länge.
Okay.
För att på lördag, alltså i övermorgon, så åker jag, Iris och Rut till Saltolåkta.
Just det.
Jävligt långt norrut.
Jättelångt norrut.
Vi ska vara där, jag tror det blir, kan bli det nästan längst, ja, inte det längsta, men det är längre i alla fall. Vi ska vara borta från Sara i 8 dagar.
Mm.
Och Rut tycker det känns jättejobbigt att vara borta från Sara så länge.
Jag förstår det.
Och därför så var Saras tolkning av situationen att Rut drog till den med illamående för att hon inte var på förskolan, utan hon ville passa på att vara med sin mamma.
Ja,
så det är jävligt dumt nu om jag kommer och hämtar henne, så måste vara extra mycket med mig. men jag tänkte på det, fan vad jobbigt när man är, du vet, när man skiljer sig.
Ja.
Och sen är det så här, tyvärr.
Nu det är också intressant att du säger när man skiljer sig.
Ja, eller om man skiljer sig. Nu är det någonting roligt vi ska göra. Vi ska åka till Saltolåkta på familjevecka och isfiska och klappa på renar och ute på turskidor. Jag fixade så, hon var lite orolig för turskidorna, så att jag kommer ha en sån här fjällpulka. Det är bra för du kan ha en massa stora tjocka rastjackor också. De kommer få sitta där bak men också ha skidor i pulkan, så att någon vill skida får hon göra det. Så det kommer vara magiskt. Så
det är otroligt.
Isfiske.
Men kommer ni vara i liksom som någon slags, kommer du bara ge dig ut på fjället med dina barn, eller kommer det vara någon slags?
Nej, det kommer vara guidat hela tiden.
Det är ju jävligt härligt det här.
Och sen kommer det vara massa andra barn. Och så kommer, varje dag så kommer vi basta när vi kommer hem på eftermiddagen efter att ha varit ute hela dagen. Och sen så kommer först barnen, för de är ju ofta väldigt hungriga, de kommer få en tvårättersmiddag. Och sen lite efter det, då kommer barnen få gå och leka. Och så kommer de vuxna äta trerättersmiddag med bordsplacering och sådär.
Oh. Och salt och lågt, det är jättelångt. Hur lång tid tar det att åka dit då?
Hur lång tid som helst. Jag tror vi kommer resa typ ett dygn.
Är det sant?
Med tåg, buss och skoter.
Wow.
Det är väglöst land.
Wow.
Så det blir mäktigt. Men så jag menar, det här är något positivt. Det kan man säga till henne sen, men vi ska göra roliga saker.
Ja.
Det, ändå så, är, så har jag lite dåligt samvete för att jag tar henne från sin älskade mor. Sara kan inte vara ledig nästa vecka. Men då om man skiljer sig så är det lite svårare. Alltså dels är det så här, aha, vill du inte vara med pappa på pappavecka? Och sen också känslan av att jag tar det från din älskade mor. Så att jag tror att man verkligen undviker det.
Skilsmässa? Eller?
Ja. Det verkar ju skitjobbigt.
Ja, fast det har vi ju pratat om i utvecklingssamtalet, som jag hoppas att den lyssnar på, som kommer varje torsdag. Att forskningen har ju visat att om man håller ihop för barnens skull men är olyckliga som par, så är det sämre.
Ja, så var lycklig och håll ihop.
Och det var så roligt, om jag nu får helt ogenerat göra reklam för den andra podden som vi gör. Det var kul att, för att det var ett avsnitt när Ann och Paula pratade om det här med att man håller ihop för barnen. Och jag trodde att det var då för barnens skull. Alltså, och drog det här resonemanget om att det visat sig att barnen blir olyckligare om föräldrarna håller ihop fast de är olyckliga, så att säga. Men och de bara tittade på mig med konstiga ögon och så bara, ja men det är ju inte för barnen, det är för våran skull, för att vi vill vara med barnen hela tiden.
Jag har inte tänkt på att man skulle kunna vilja vara med sina barn.
Nej.
Du bara, det verkar soft det här med när man slipper sina barn.
Ja, det verkar vara en win-win situation.
Du, apropå, jag tänkte belysa idag dina oskärmiga sidor.
Mina oskärmiga sidor? Okej, tack. Mysigt.
Ja, men som en hämnd för, kommer du ihåg, vi har ju nämnt det nyligen, det här gamla avsnittet, 2-3 år gamla, Hejanen i Nyhetsmorgon, när du belyste mina oskärmiga sidor.
Ja, men var det föranlett av att jag, eller var det inte någonting som kom fram? Alltså, var det i ett samtal? Det var inte som att jag så här, var det så? Att jag...
Jo, nej, men du hade förberett ett ämne som var så här, att du hade lagt märke till mig när vi hade varit i Nyhetsmorgon.
Gud, vad deppigt.
Ja, eller varför är det deppigt?
Men jag tycker inte att det är så längre.
Nej.
Jag tycker att du är en underbar människa. Jag vill bara säga det innan du börjar bärsa mig. Eller?
Nej, men så här, jag tycker att du är en underbar människa också. Annars skulle jag inte kunna säga det. För att om vi hade haft en podd där jag tyckte att du var en icke-underbar människa, så hade jag ju helst inte velat podda med dig.
Nej.
Men om det ändå hade varit kul att podda med dig, för att, så det kan vara kul att podda med liksom Ted Bundy, för att han är konstig liksom.
Och väl död.
Ja, och karismatisk när han levde. Så kanske man ändå, jag menar, då hade det inte varit ett ämne, nu ska jag belysa dina dåliga sidor, Ted Bundy.
Jävla drömpodd. Jo. Alltså jag tänker dessa true crime-tider.
Verkligen.
Men om man tar någon levande, alltså man gör någon sån här, där du och Hagamannen, Manne och Hagamannen, bara sitter och småsnackar lite. Alltså lite
där,
som du och jag.
Att Hagamanne. Det,
ja.
Det heter ju vi som du och heter
Hagamanne. Ja, Hagamanne. Hagamannen-podden. Fan. Och sen så sitter ni och det är liksom...
En sexualupplysare och en sexualförbrytare.
Fan.
Ja, det skulle kunna bli något.
Åh, helvete.
Det skulle vara jobbigt för att... I början skulle man vara med det där jävla monstret. Men alltid när man träffar någon så... Man har ju något djupt i ryggmärgen att man vill ha så bra stämning som möjligt.
Ja, just det.
Så att man är liksom så trevlig som möjligt. Sådär. Som jag träffade Inga jämförelse i övrigt... David Eberhard, Nyhetsmorgon.
Ja, just det.
Ja, det här kanske nämnt. Vi hade ju skittrevligt, supersnabbt. Alltså, han är ju verkligen inte någon Hagamann, men det är ändå en person som jag står väldigt långt ifrån åsiktsmässigt. Så. Och som jag har negativa förutfattade meningar om.
Men du, våran gamla, man kan väl säga att han breakade ordentligt i pappapodden, André Walden. Kronikaren som nu har gått över till DN. Det var väl tack vare att han var hos oss som han fick DN-gigget. Han skrev ju om skillnaden mellan hur barn uppför sig på Östermalm här i Stockholm och på Södermalm, och att på Östermalm så var de, hör och häpna, verkar som att de kommer från en annan, alltså, till en annan klass, för att de sitter still och är välordnade och välrakade så där på fik. Men då intervjuade han ju Malin Bergström och David Eberhardt och konstaterade att de tycker ungefär samma saker. Och då David Eberhardt, han menade då att det är media som målar ut den här skillnaderna. Som att hans karriär inte har gått ut på att positionera sig väldigt långt ut åt ett håll för att på så sätt få uppmärksamhet kring sin person och sin verksamhet. Det känns ju lite sådär att då skylla på journalister när han ändå är väldigt provokativ som person. Det slog mig.
Det är märkligt. Så här var det, du och jag, vi nämnde att vi skulle på det. Ett otroligt event tillsammans med Blossa och Naprapat Jonas. Mm. Naprapat Jonas är ju Jonas Parandian. Som är en naprapat och som gör olika utmaningar i sociala medier. Nu är det en huksittarmånad till exempel.
Han har fattat att man ska nischa sig i sociala medier. Mm. Han bara, naprapat!
Han jobbar egentligen som snickare, man kallar sig för naprapat Jonas.
Just det.
Skoja, han har gett många olika naprapatmottagningar och sånt där. Och han är skitduktig, men han är ju också väldigt influerad av Wim Hof, holländaren som har utvecklat en massa andningstekniker som gör att han kan ta kontroll över sin egen kropp. Till exempel så har han legat i isbad i 1 timme och 42 minuter, övervakad av läkare som med jämna mellanrum sa att nu har din kroppstemperatur sjunkit så mycket, Wim, så att nu måste du hoppa upp, vi måste avbryta det här nu. Han var okej. Jag fixar. Och sen så andades han och koncentrerade sig att kunna höja kroppstemperaturen. Mm. Han
magiskt på något sätt.
Ja, men det är också evidensbaserat. Han har alltid haft med sig läkare och det har gjort studier och så här. Till exempel så var det en försöksgrupp som fick väldigt aggressivt influensavirus. Och han var en av dem. Och han lyckades mota bort det med hjälp av de här andningsteknikerna. Och han har bestigit typ 2/3 av Mount Everest i shorts och kängor bara och sådär. Och nu på den här båten med Blossa på eventet så fick ju du och jag och en massa tjejer, vi var de enda killarna där, förutom då Jonas som var instruktören, vi fick ligga på golvet och göra andningsövningar. Och sen så skulle vi bada kallt.
Det var lite som en blast from the past. Att när man blev bjuden, när vi var på Mamma, när man bara blev bjuden på såna här blöjfrukostar och sådana, att vi var de enda.
Jag gick aldrig på något sånt.
Så nej, men jag är ju mer frekvent på sådana här tillställningar. Det här kändes lite som en det.
Ja.
För det var ju märkligt. Man hade ju tänkt så här, bada isbad. Ja, hålla på. Det känns väldigt macho. Ja, det känns ju liksom som att det här, nu kommer vi träffa, inte vet jag,
Paolo Roberto.
Ja, skogshuggar Steffe och Max
Kalle Wahlström.
Kalle Wahlström och maximala Max som kan maxa i styrkelyft kanske. Ja, men, olika influencers.
Jag gillar maximala Max. Mm. Nej, men jag hade tänkt innan det här eventet att det kommer ju vara förmodligen då att man ska, det finns en bastu och sen de som vill får doppa sig i kallt vatten.
Mm. Det var precis så jag hade tänkt.
Och sen kommer typ de flesta kommer nog inte våga det. Någon kanske kommer våga doppa ner till knäskålen. Du och jag kommer våga doppa oss, men inte gå upp direkt som man ju vill. Nej. Ofta när jag kör vinterbad, då är det så att jag hoppar i och doppar hela mig. Mm. Och sen så går jag upp så fort jag någonsin kan. Ja. För att det är jävligt obekvämt.
Själva målet med det är att komma upp så fort som möjligt.
Ja, målet är att man ska doppa huvudet så att det är på riktigt. Sen vill man komma upp och sen kan man stå i luften lite tills man blir kall på riktigt. Och sen bastar man och det är en cykel. Och så tänkte jag väl nu med manisnikna, men nu kanske man ligger i liksom hisnande länge. 20 sekunder, en halv minut eller någonting. Och då kommer man ju, det kommer ju vara något enormt då. Mm. Jag hade fel. Naprapat Jonas berättade ganska omedelbart att vi skulle sikta på 10 minuter.
Han var väldigt rakt på sak där med det. Att vi skulle sikta på 10 minuter. Och han sa också, det var lite som att han sålde in det som att folk betalar dyra pengar för att få träffa mig. Och de förbereder sig ganska länge. Så att det var lite så här underförstått, ni ska vara jävligt glada att jag är här och att ni får testa det här.
Jo, men vilket vi ska hur länge de förbereder sig?
Länge sa han ju, men jag kommer inte ihåg exakt.
Jo, men, nej, han sa inte hur länge. Nej. Men hur länge tror du att de förbereder sig?
Ja, nej, det vet jag inte. Han sa någonting om att man brukar ses kvällen innan och göra andningsövningar. Men det kanske är
förbereder sig ett halvår och sådär.
För att bada i 10 minuter?
Ja, alltså en kvinna som skrev på min blogg i kommentaren, hon hade ju hållit på med det här sedan i somras nu.
Mm.
Och var avundsjuk med för att jag hade kommit upp i den här tiden. För att alltså folk förbereder sig jättelänge. Eller som den här snickaren som jag har träffat i Tantobastu.
Ja,
han har hållit på med det också sedan i september.
Ja.
Och han har väl kommit upp i någon minut liksom. Och han springer ju, när det är 4 minus, eller 5 minus, då springer han sina löpturer i bara shorts och jogg i löpningsskor.
It's all in your mind, man.
Så att det var ju något helt jävla sjukt att få reda på att man skulle göra det. Men eftersom han var så övertygande, Och eftersom jag ändå tänker att jag har viss vinterbadserfarenhet så tänkte jag så att man får bara göra det. Jag fick inte någon panik riktigt. Däremot om det hade stått i inbjudan så hade man ju haft panik och funderat på hur det skulle
vara. Ja, och man hade gått och spänt sig tror jag mycket mer.
Ja, men nu var det bara någonting som man skulle göra. Och sen är det väl också så att jag vet ju från när jag bara tidigare att det är ju jättekallt och det är så kallt så att det typ gör ont, men... Vi skulle nu bada inte ute på riktigt, utan vi skulle bada i ett isbad på själva på däck på båten.
Bara så att jag vet vad jag är på väg. Du började med att säga att du skulle ta fram mina mindre positiva sidor. Kommer du komma till det här i det här eventet?
Mm.
Jaha, intressant. Gud.
Fast jag kanske inte skulle säga det så. Nej, du var väl ashärlig. Du var bara, nej. Ja, vi får se vad vi har här.
Vad har vi på honom?
Ja, nej, men det är snarare så här. Eller, det här eventet, det var... Så här kan man säga, det är inte osympatisk per se, utan det är så här att man har varit orolig sedan förra veckan för att du har blivit en double rainbow man.
Ja, just det.
Och man har också känt att fan, de senaste veckorna eller månaderna, att Nissa har blivit en otroligt så här mjuk person. Mm. Som är pragmatisk och som bara är följsam och lågaffektiv.
Just det.
Har någonting kanske med hans långa skägg och hår att göra?
Just det.
Han har blivit någon
Jesus
slags
aura.
Hippie. Mm. Ja. Och då kändes det ju, om man tycker att det är en skrämmande utveckling, så jag tycker mest den är härlig, fast kanske lite oroväckande för podden. Men då känner man att det här är ju verkligen ett event då, som kommer göra ännu mer åt det här hållet.
Det är
som Wim Hof. Du kommer gå omkring i Pyrenéerna naken och bara vara lycklig och så här.
Ja.
Men det som hände sen var, och det var ju någonting otroligt, att innan det ens var klart att nu ska man hoppa i det här. Jo, för det var en som en jacuzzi, eller som en pool på däck då.
Ja.
Med typ 1-2 grader vatten. Det var de här lite i det kallaste, som var isbitar som flöt överallt. Och du hoppade i där direkt utan att egentligen kolla så här, om det hade börjat eller inte. Och det var väl liksom helt okej. Okay. Det var modigt gjort att du gjorde det. Men, och sen så hoppade jag i, sen så hoppade alla igen efter den.
Kan vi inte passa lite där och säga vad som hände med dig när du hoppade i?
Ja.
För du blev så fruktansvärt arg.
Ja, jag märktes det. Jag tror att jag höll det mesta inom mig, men jag blev jättearg. För jag gick ner där. För jag var ändå lite peppad. Gud, vad spännande att testa sina gränser och se om man klarar 10 minuter. Det är något otroligt.
Ja.
Och då det är ändå lite för hög abstraktionsnivå när man tänker på, man fattar inte hur kallt det verkligen är. Så, och du hade ju redan sagt då så här, fan, det här är nog farligt.
Det kändes, så kändes det när jag sa att det här är inte bra. Jag fick liksom fysiskt illamående och så här, jag måste härifrån.
Ja, det som händer är att man...
Lite som när jag får en sån här anafylaktisk chock.
Just det.
Lite så, det var lite den tendensen att det är så här...
I början så är ju andningen väldigt högt, så att man hyperventilerar oavsiktligt. Och det gör ont om man vill... Varenda liten cell i hela kroppen vill därifrån.
Ja.
Och att då tvingas jag sitta kvar. Jag blev jättearg för jag insåg att det här känns helt annorlunda än vad jag föreställde mig. Och jag kommer inte klara det här.
Nej.
Jag måste tyvärr avbryta. Och därför blev jag skitarg för att jag måste avbryta.
Men precis så kände jag också.
Det var ett misslyckande. Bara att sätta sig där och känna hur kallt det var. Så misslyckande, för jag insåg att man kan inte sitta i det här 10 minuter. Det går
Nej.
Inte.
Nej.
Det, tyvärr, det är inte för mig. Så då var jag arg. Och sen så satt jag kvar då och fortsatte göra ont. Sen liksom... det var ju aldrig så att det började bli härligt eller någonting. Det enda som hände var att man började andas mer vanligt. Och man kunde... Den här flyktmekanismen fick man... Man lyckades övervinna den. Så att man ändå var lite mer herre över sin egen kropp. Men alltjämt var det jättekallt och gjorde jätteont.
Jag tyckte ju att det blev härligt. Jag blev lite hög.
I själva badet?
Ja. Alltså, efter de första 3 minuterna, 2-3 minuterna.
Jag tyckte
sen
också...
fick jag ju frossa. Sen blev det ju liksom... och då var det andningen.
Efter ungefär halva tiden började man få frossa. Och sen var det att man skakade mer och mer. Och då var ju... Andningen var ju inte den här snabba hyperventilerande, men den påverkades av frossan, så att den hängde med i liksom frossrytmen.
Men det är precis som när man har riktigt hög feber.
Ja, så är det väl.
Då har jag sådär.
Men det som hände här var att tävlingsnisse kom fram. Det var ju det som var så fascinerande, och det var ju det som var liksom räddningen. Räddningen i det här, för att du såg, om man såg det på avstånd, så tänkte man att där är någon slags double rainbow personlighet som säkert är inriktad på utan Hejlskov och olika lågaffektiva bemötandetekniker.
Att det var jag och Bo Hejlskov som satt och diskuterade hur man skulle hantera barn som var utåtagerande.
Ja, men för dig...
I en bubbelpool.
Så var det någon slags tävling. För du sa ju under den här tiden säkert 10 gånger att du hade suttit längre än alla andra. Ja. Alltså du var...
Det var ingenting jag höll låg profil med.
Du var så otroligt nöjd med det.
Mm. Och hur mycket i dig var en tävlingsmänniska blev irriterad för att du inte satt lika länge? Och hur mycket var du irriterad för att jag var
tjatad om det? Alltså ingenting, för att jag tror att det var så himla kallt för mig så att det stämde till ödmjukhet, om du förstår. Alltså att det var en... Det var så mycket kamp... mot elementen och mot kylan, så det fanns ju inte utrymme till kamp mot någon annan eller ens att liksom värdera någons insats, om du förstår.
Det är ju stort av dig, om det är sant.
Nej, det är inte stort, det är bara att det var väl en så stor upplevelse.
Nej, men för mig,
men sen var
det ju...
också så här, att för jag hade ju armarna under vattnet.
Mm.
Och det var ingenting som jag tänkte på, att jag bara satte mig så. Men så blev du varse efter ungefär halvtid att...
Nej. Efter 2-3 minuter blev jag varse.
Ja, det
var viktigt att poängtera.
Ja, så blev du varse det på något sätt, minns jag. Och du bara snabbt ner med händerna, för det var otroligt jobbigt att...
Ja, men det hade varit vidrigt efteråt om jag hade sagt då att jag hade suttit 11 minuter och du hade kunnat känna inombords att ja, fast han hade ändå händerna ovanför.
Men är det att du tänker att jag är en tävlingsmänniska som gjorde att du var en tävlingsmänniska? Eller hur blev du liksom så tävlingsinriktad?
Jag vet inte. Det är väl en tävlingsgrej bara. Hur blir man någonting? Men sen var det också att jag tänkte ju på det. Hur ska jag hantera det här att jag gjorde det något märkliga? Att gå i tidigare än alla andra. Vilket det var inte någonting som jag hade planerat. Det var ju bara någonting som hände. Och sen så då kände jag så här, gud, jag kan inte ödmjukt, för det är väl en grej hos mig. Jag kan inte ödmjukt låtsas som att jag inte bryr mig. För då känns det som att jag ljuger. För jag bryr mig ju. Ja. Och då känns det så här, hur ska du göra? Jag kan inte bara lite antyda på något försiktigt sätt. För det blir skitkonstigt. Då är det bättre. Men jag brer på
utav helvete. Ja, men om du inte hade sagt någonting då? Och men då hade du kunnat säga, för de visste väl att du satt
där. Men då hade det också varit så här, då hade jag känt så här att... Och det här är väl en del... Då hade jag känt så här... Det känns konstigt och så här, ja, så gjorde jag.
För nu var det lite grann som att du tävlade mot dem fast de inte tävlade mot dig, om du förstår.
Men jag tror att hade inte jag tagit på mig det här så hade någon annan gjort det.
Vadå att
ja, men en tävlingsgrej. Jag tror för alla så, de här tjejerna som var, de var ju sjukt tävlingsriktade. Elin Kjos och de här. De
men inte ju... mot varandra, va? För att då hade man ju kunnat dra ut på när naprapat Jonas sa att nu har ni suttit 10 minuter. Då sa du, nej, jag har ju suttit 11 minuter.
Ja, men det var ju också...
Och sen gick alla upp och där hade de ju kunnat tävla då, de som gick i ungefär samtidigt, om att sitta längst. Men de pratade ju inte om sen när de gick upp eller sådär ju.
Nej, men det var ju också lite humoristiskt. Att säga, jag har suttit längst.
För att på hur det där är intressant. Så egentligen så var det inte så mycket tävlingsgrejen som att du bara, oj, jag satte mig först. Det kommer att bli längst. Jag kommer att vara stolt. Men så här, jag måste hantera på något sätt. Det bästa sättet att hantera det är att berätta det ganska många gånger.
Ja, typ så.
Det tyckte jag var...
Men det, kan vi bara, hur sjukt var det inte när man kom upp efter att ha suttit i då, i mitt fall, 11 minuter. kom upp och man stod på det här däcket... Som var tre, fyra grader ute kanske.
Ja,
och det kändes jättevarmt.
Ja.
Och man gick in i bastun. Och när du hällde på vatten på aggregatet. Och den ångvarma luften kom mot kroppen. Och det kändes som en kall vind.
Ja, nej,
det var ju en jävligt sjuk känsla.
Det var jättegott. Men alltså, för mig var det inte riktigt så där. Utan när jag gick upp så...
Men det var ju för att du började suttit 10 minuter.
Ja.
Alltså det hände ju något den här sista minuten.
Just det.
Ja.
Men... när jag gick upp så var det inte så att... Så där är det ju när jag badar isvak. Men jag har bastat och sen så doppar jag mig. Det är fruktansvärt kallt, sen går jag upp. Då är det ju allmänhet så att jag inte hunnit kyla ner mig. Eller till och med när jag har sprungit. Jag har badat utan bastu. Så känns det varmt när jag går upp. Och det är ju för... Det kan vara dels för att man är varm från bastu. Men sen kan det vara adrenalinet som gör att det känns väldigt varmt. Eller också att det är ju varmare än det var när man badade. Så att man blir liksom fuckad i huvudet. Men i det här fallet var det så att... Jag var helt, och det var nog alla, helt illröd i kroppen.
Ja.
Men sen så var jag svårt köldsvullen också, så att mina händer var röda och helt svullna. Och sen så gjorde det väldigt ont, så jag kunde inte njuta av den upplevelsen, utan smärta i händer och fötter var så pass stor så att jag bara tänkte på att jag måste värma upp mina händer och fötter. Så jag gick till förrummet till bastun, för att de hade sagt att man skulle vänta med bastun för att det kunde vara lite stor chock och gå rakt in i den. Och där stod jag bara, hade fruktansvärt ont i händerna. Alltså fast att min kropp tog det väldigt hårt. Och sen satte jag mig i bastun. Och det var samma sak som du upplevde. Fast då gjorde det väldigt ont. För när händerna började bli varma så gjorde det ännu mer ont. Det var stickningar och sådär. Men sen när jag hällde på vatten då, som du säger, så var det som att det gick, så kom en kall vind. Sen tog det 10 minuter och då började man känna rätt temperaturupplevelse.
Men hur var du resten av dagen sen?
Sen så var jag väldigt lätt och glad.
Ja. För jag känner, jag trodde ju att det skulle hända något mer, att jag skulle bli trött, men jag känner mig förvånansvärt liksom pigg.
Så det också är för att mycket adrenalinfrisättning kan göra att man blir rätt trött.
Ja.
Men sen så fortsatte det inte tävlingsgrej lite, för sen var det så här, sen var alltså de som satt sen i bastun var ju så här, gud, vi har ju gått i krig tillsammans och överlevt. Det var som att man kom varandra nära för att man delade den här enorma upplevelsen. Och då var det en tjej som sa till mig så här, herregud, för jag sa, pratade om hur det var, och jag sa, jag tyckte det gjorde ont i händerna. Hon bara, men gud, just det, du hade ju händerna i.
Mm, det hade jag också, sa jag då.
Men det hade jag också! Mm. Så du fortsatte den här tävlingsgrejen. Och sen som en sista grej, att du verkligen inskärpt att du inte var Double Rainbow-mannen, det var att du och jag var kvar sist i bastun och gick ut därifrån.
Mm.
Och så sa jag så här, vill du ta första duschen eller är det okej om jag duschar? För det fanns bara en
dusch. Sa jag det? Eller sa du det?
Jag sa det. Uh-huh. Du bara, nej, jag tar det första. Uh-huh. Jag duschar först. Det är exakt som i, kommer du ihåg Karlsson på taket? När de är på Gröna Lund.
Det finns bara två kvar. Vilket tycker du ska få välja först?
Det tycker jag att du kan få göra. Men då måste du också ta en minsta.
Det tycker jag att du ska få välja först.
Ja.
Nu tog du den största.
Ja. Vilken tar du tagit om du får välja först?
Ska du ta den minsta såklart?
Ja, du har ju fått den minsta. Vad gnäller du om då?
Ja, man väljer godis.
Exakt.
Mm.
Så du tog då duschen.
Mm.
Och där stängdes ridån om Nisses
Rainbow-stil.
Ja,
det är så roligt.
Sen så kastade du upp i lunchen och sen var jag ensam kvar i duschen.
Men du har ju så mycket grejer för dig som jag inte har. Alltså, där är ju den stora skillnaden mellan dig och mig. Att det pågår massor inne i dig som jag måste luska ut. Det gör ju inte det i mig. Alltså, säger jag någonting så är det så.
Ja.
Det finns inte så mycket... Det finns inte så mycket... Om jag säger, så här,
men
säger jag så här, vill du duscha först? Då menar jag så här, vill du duscha först? Då menar inte jag... Då menar inte jag att du ska säga nej. Det får du göra. Förstår du? Jag fick en fråga och jag svarade. Jag duschar gärna först.
Men är det alltid så i alla situationer? Med Karlsson då? För det är det som är... Det som det handlar om i den här Karlsson-scenen. Att man erbjuder någon ett val, och sen så väljer den det bästa, då har man ju ingen social finissa. Lillebror, han är väl bara 10 år gammal, och han har ju lärt sig det. Och här är det ju så att när alla barn som ser det här, många barn tycker det är jobbigt att se på Karlsson på taket, för att det skaver, eftersom Karlsson gör såna saker som man inte ska. Så att där i den här scenen så känner man så här, jaha, det är så det är att inte ha någon social finissa, att man inte liksom vet hur man beter sig i världen. Ja, då tar man det bara en
största. Men jag menar inte.
Men är det så alltid för dig då att om någon håller fram två val och sen ett, det ena är bättre än det andra, då tar du alltid det du är mest sugen på bara?
Jag har nog en grundläggande impuls att roffa åt mig det bästa först. För alla andra, det har jag nog. Alltså något som jag ändå någonstans jobbar emot lite grann och försöker vara medveten om.
För jag har tänkt på det rätt, men här blir det så tydligt. Och du sa också så här,
det är därför jag håller mig borta från människor så mycket som möjligt.
Ja, men här blir det så tydligt också för att... Jag vet inte. Jag tyckte det var bara otroligt...
Nej, men det finns en grej i mig som är så här... Vill du ha en till? Kan du, för att många, alltså när man umgås nu som jag gör, när man är vuxen med folk som är artiga, så är ju folk artiga och säger saker och ber om saker som jag förstår efteråt att ja, men det kanske man inte egentligen ska tacka ja till.
Nej, just det.
För att det finns liksom, ska du ha en till drink eller vill du ha mer? Ja, ja, för fan, häll på. Alltså att det liksom sådär, att det är...
Jag tror du alltid håller dig framme så.
Mm, och det gör jag nog. Och jag vet inte vad jag ska... Ja, jag vet inte hur jag ska...
Nej, men det man kommer fram till så att
det är väl dumt då om det är ett system som bygger på i världen att folk säger saker som de inte menar. Och sen så är jag, nu får jag inte säga autistisk, för att nu har vi fått kritik. Ja, just det. Och det ber jag om ursäkt för jag har slängt mig med begreppet autistisk på ett sätt som tyder på att jag inte har någon aning om någonting.
Jo, men du sa det som att autistisk var som att man inte har någon medkänsla.
Eller jag typ vet inte vad jag gjorde bort mig i alla fall, jag sa fel. Men att jag kanske är lite sådär, tolkar saker allt för bokstavligt.
Ja, men så här är det nog, att det ska finnas någon slags växelverkan. Så att för att systemet ska funka så ska artigheterna komma från alla. Och sen när man får frågan, då tackar man nej till det finaste. Mm. Det är något som jag kämpar med Iris hela tiden. Alltså som jag blir så glad. Det är typ det finaste någonsin. Hennes förra cheerleading julavslutning för ett år sedan. Då fick de skumtomtar. Mm. Och när man sitter i en ring och tränaren delar ut skumtomtar. Först så får de liksom två var, sen säger man, oj det räcker. Nu är det lite mer fritt, ni kan ta skumtomtar. Mm. Hur de då beter sig, det säger väldigt mycket om barn ju. Och då vill ju jag att mitt barn ska ta en skumtomte. När det blir fritt. Inte sju skumtomtar som vissa barn gjorde. Och det tycker jag typ är det viktigaste som finns. Det är bättre. Alltså, vi säger att man är jättesugen på skumtomtar. Så har man får se det som att man har dragit det längsta strået. Om jag tar en skumtomte och sen bara, fan jag hade velat ta sju som det där barnet gjorde. Men jag har ändå dragit det längsta strået. För att jag har handlat moraliskt mycket bättre än den personen som roffade. Eftersom det skulle aldrig kunna räcka till att alla fick sju skumtomtar. Så
with LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det tror jag är viktigt. Men det som det för mig, en annan sån situation, det var ju där jag verkligen har förlorat på det här. Det var när jag var ute med mina kompisar mycket på barer och klubbar. Och varje gång jag skulle köpa någon drink eller öl, och det var ju hela tiden, så frågade jag om de andra ville ha någonting. För det kändes helt bizarrt att stå i den långa kön till barnet utan att köpa sina kompisar. Och de sa alltid att de ville ha någonting. Mm. Men de gick aldrig till baren. För att de hade upptäckt att
de jag köpte det. Dig.
Ja, exakt. Mm. Och det som är fint i det här, det är att jag var orolig att du hade blivit double rainbow-mannen. Mm. Men istället så upptäckte jag att du är Karlsson på taket.
Men det som är roligt med att vara ute med dig, vilket gör att det är inte heller helt fräscht, för att det känns som att jag kan inte slappna av riktigt i ditt sällskap i sociala sammanhang. För att det är som att jag har några jävla ögon på mig som dömer mig på ett sätt som inte känns helt fräscht. För att jag är ju den jag är och har varit den här hela livet. Och det går ganska bra för mig. Och det funkar ganska bra. Så att det är ju liksom.
Men så ska vi ju alltid vara. Som hygienan i nyhetsmorgonsnittet. Alltså annars.
Ja, det blir ju kul.
Annars kan vi ju inte göra podd tillsammans om vi inte, om vi inte analyserar varandras beteende.
Ja, nej, men det är helt sant. Det är helt rätt.
Men däremot så skulle du inte tro för ett ögonblick att det här är någonting som alla andra tänkte på.
För att jag tänker med, det finns ju också, alltså baksidan av, det finns ju två sidor av det här. Baksidan av, om vi säger mitt beteende, om vi säger det som ett beteende, det är ju det här att det är inte tanken som räknas, det är ens handlingar som räknas, vilket ju är sant ju. Alltså man kan vara, jag kan känna att jag är hur god som helst, men om jag är så här roffa åt mig och som störst först flytta på dig person, fast innerst inne känner mig, jag har en känsla av att jag ändå är ganska god, så det är ju föga, till föga gagn för världen och samhället. Men baksidan av din, det är ju att man kan uppfatta som ganska hal. Att man inte vet vad man har dig. Att du är en social kameleon som säger olika saker hela tiden för att framstå i goda dagar. Och då är det liksom, då är frågan så här, Du kanske, det är en intressant
där. En ögonkännartyp. Liksom.
Ja, men då är frågan så här, vad är mest till gagn för världen? Ditt beteende, där det är en person som kanske egentligen inte bryr sig så mycket om något eller någon, men sen så agerar som att man gör det för att man är uppfostrad hänsynsfullt. Mm. Och där man då, där du ändå gör mest gott i dina handlingar. Men sen så en sån som jag då, som känner mig ganska snäll och god och men gör crazy deeds och sen går hem.
Men folk som träffar dig sällan kommer aldrig märka det här.
Att jag är god, nej.
Nej, eller? Så de kommer inte märka att du är ond. För du kommer vara, han tog duschen först den här gången bara.
Mm.
Fast det, jag tror också att man måste säga typ så här, åh gud vad snällt, men jag kan gärna ta den första. Snarare bara, jag tar den första. Men då blir det en isolerad händelse. Så att det är ju inte konstigt egentligen.
Men du som har mer i, liksom, tillgång till källmaterialet och kan studera...
Ja, då kan man ju se att det finns ett väldigt tydligt mönster. Mm. Men jag vet inte... På samma sätt, så om jag ställer den här frågan till... Nej, men om jag ställer den här frågan till någon annan... Så, alltså, det blir inte konstigt om den tar den största karamellen då. Utan det är mer... Ja, för då är det en isolerad händelse. Ja. Det är mönstret. Jag vet inte, jag tror att... Jag kan nog vara ögonkännande, för jag kan vara hur omoralisk som helst på min kammare.
Mm.
Men jag tror att det är en bra princip det här med skumtomtarna. Att hellre än att bli hög på skumtomtarna, så blir man hög på sin moraliska överlägsenhet i så fall, i smyg.
Men vet du, jag tror också att det är någon slags uppfostransgrej. Och,
men har dina föräldrar aldrig kört det här med erbjuda andra?
Det här är väl enda... Alltså, ibland kan jag känna mig lite som en elefant i en porslinsfabrik, fast jag bryr mig inte. För att det finns liksom... Det finns lite oskrivna regler om saker och ting som jag... På ett sätt så kan jag omfamna den sidan av mig själv. Alltså att jag skiter väl i vilket. Säger du att jag ska duscha först, ja men då gör jag det.
Mm.
Alltså förstår du? Att det liksom blir... Att jag orkar inte hålla på med det där spelet. Samtidigt som jag kan tycka att artighet och hyfs och så här är jätteviktigt också. Det är
om man tar duschsituationen så hade man kunnat lösa det också så här. Om man verkligen vill duscha först, så hade man ju kunnat... Eftersom vi var ju sist upp till lunch när alla andra hade satt sig och ätit lunch. På övervåningen. Mm. Så hade man kunnat så här... Ja, jag tar första duschen. Jag väntar tills du har duschat, så går vi upp tillsammans.
Ja.
Så det finns ju många olika nivåer.
Men, för mig var... Jag kan säga så här, jag hade inte ens tänkt på duschen. Alltså Nej. Först du ställde frågan. Du vet, så att det var bara... När du slängde upp frågan så bara... Ja, men jag kan väl duscha nu. Det var inte... Det fanns inget beräknande i det. Det var inget så här... Nu jävlar, nu vill jag upp först.
Nej, det förstår jag. Men jag tycker bara jävligt intressanta grejer också.
För du måste ändå ha tänkt på det då, att du ville duscha först.
Nej, jag tänkte väl på det först när... Du svarade som du gjorde. Ja, jag kör först. Jag kör snabbt, sa du. Men sen hade du ju 1000 olika produkter så där, så att din dusch var ungefär kanske 15 gånger längre än min. För jag duschade i 35 sekunder och du... Ja, 15 gånger så lång tid. Men... Och sen att du försvann som en avlöning upp till övervåningen. Så att jag var liksom... Så att jag blev sist. Så det var ganska många olika grejer som fick mig att tänka på det. Men det som jag tycker är intressant här, det är ju så här hur vi tänker kring våra barn. För du har uppenbarligen då inte fått någon sån uppfostran. Som Karlsson inte heller fick.
Nej, jag kommer inte.
Och jag har tänkt ganska mycket på det med mina barn.
Mm.
Att alltså man är väl en roffare. Om man ser de här skumtomterna, man kommer ju känna att man vill kasta sig över och ta allihop och springa iväg förmodligen. Mm. För att om man är sugen på skumtomtar. På samma sätt som man känner när man sätter sitt isbad, att man vill bara springa därifrån. Och som man känner att om man sitter kvar i isbadet, att man väl i alla fall har suttit där längst och så suttit mycket längre än alla andra människor. Så det är sådana instinkter som man jobbar med. Och kanske att om man är som jag, eller som har fått en uppfostran, så kommer jag kanske inte ta mig så långt fram. För att jag ställer de här frågorna som gör att folk kan...
Men du är väldigt självmedveten i alla sammanhang, offentliga sammanhang. Jag är ju sällan det. För ibland kan jag ju komma på mig själv i sociala sammanhang och bara... Eller allt som oftast efteråt.
Ja, det är ju jätteproblem också, att man är orolig att man ska handla fel.
Ja, och där förut kunde jag ha ångest, sådär, som många beskriver. Att de såhär, åh vad sa jag egentligen? Vad hände egentligen? Men jag har slutat bry mig om det där. Alltså det är liksom, jag är ju... Jag är ju denna jag är. Jag kommer ihåg förra veckan när jag var på det här whisky-eventet. När jag satt i en timme och orerade om svensk humor med två engelska PR-snubbar. Och det är så här fruktansvärt ointressant för dem att höra om olika svenska komiker på min stappliga engelska. Men jag kände efteråt att så här, det kunde de fan ha.
Ja.
Det var de väl unt att höra mig. Och också försöka briljera med den lilla kunskap jag har om brittisk humor. Alltså, det är liksom...
Jag älskar det.
Ja,
men, jag älskar det.
Ja, men, det är underbart.
Men hur uppfostrar du dina barn i det här?
Alltså, med mannen är det ju svårt eftersom han nu har sin ADHD, vilket ju gör att det är all jävla uppfostran blir ju alltså det blir ju väldigt speciellt när det gäller just såna här saker. Mm. För att det blir svårt att ställa krav på honom med sån här, med just den här typen av grejer. Alltså inte roffa åt sig alla marshmallows eller
men
vad.
Men kan man ändå då berätta om hur
jag kan ju berätta hur saker och ting funkar och hur det uppfattas liksom.
För det är ändå, det kan även om det kan vara svårt att och leva efter det, så kan det vara säkert bra att veta.
Jo, men jag tänker också att det kan ju vara, och det är väl som i mitt fall också, att det är så här att jag kan berätta hur det funkar, men som i hans fall då, när han har den här diagnostiserade problemen med impulskontroll och med att styra olika beteenden, så kan det ju också ge upphov till en jävla ångest när man känner att man inte fixar det liksom. Mm. Och då kan det ju bli problematiskt och hämmande liksom. Där kan jag ju känna att det är lite skönare med, alltså ignorance is a bliss, att jag kan gå in i de här sociala sammanhangen och bara köra. Och sen så... utan att gå runt och känna jätteångest över att gud, folk uppfattar mig som helt störd. Vilket det var en period när jag kände så här... Jag har ju gått hela livet och trott att jag är bäst. Mm. Och sen så var det en period när jag kände så här, men gud, jag är ju inte bäst. Jag är kanske sämst.
När var det då?
Ja, men ja, alltså jag tror att jag började, jag vet inte exakta årtal, men det är ju inte så länge sedan jag kom ut på andra sidan som jag känner. Alltså att jag kände så här, det kanske är de senaste åren, två åren som jag känner att, men gud, jag är ju så här.
Men om du först var bäst och sen inte bäst, var har du landat i att du är då?
Ja, men jag är nog bäst ändå då.
Mm.
Ja.
Vad härligt. Men och Joel då? Alltså hur... Är det så att ignorance is a bliss? Man ska bara, det är bäst att bara köra på och vara Karlsson då och ta den största kolan och njuta den? Eller...
Fast det handlar ju om att... Alltså det är ju två... Det är ju två frågor här. Det handlar ju om att man ska ju se till den som liten är. Mm. Alltså, och man ska inte roffa åt sig på andras bekostnad. Men det som du diskuterar nu, det är ju nere på detaljnivå. Alltså när det är så här, när du och jag, vem som duschar först är egentligen egalt. Alltså just i det här fallet. Det är ju inte så här, om vi säger att det finns, här är en person som inte knappt har någon mat och sen så här har du jättemycket mat, så ska man dela med sig eller liksom så där. Alltså där känns det viktigt att ens barn känner att man ska dela med sig och att alla ska få lika. Men just i det här specifika fallet så är det svårt, känner jag, med om du frågar mig, vill du duscha först? Alltså, ja, det vill jag.
Mm.
Men om jag hade frågat, vill du duscha, då hade du sagt nej, eller?
Om du hade sagt, vill du duscha först, så hade jag sagt, nej, men kör du.
Ja, fint. Mm. Och då hade jag sagt, nej, men kör du. Och hur hade det hänt då?
Nej, då gör man det, men då, för att liksom smootha upp den här situationen, då... Skulle man kanske bara vänta in varandra, tror jag.
Ja.
Mm. Mm. Och inte kastas upp till övervåningen och börja med lunchen.
Ja.
Typ så.
Men det är en spännande dynamik mellan dig och mig, det här.
Jag tycker det är asintressant.
Ja. Det här är ju en jävla följetong som ju helt plötsligt fick ett ganska snöpligt slut.
Mm-hmm.
Som många... Alltså, om de inte är skrivna av en duktiga författare, så får ju sällan historier i verkliga livet sådana dramatiska slut. Jag tänker på Ängla till exempel. Alltså att man hittade Anders Eklund, det var ju liksom inte frukten av gediget polisarbete och någonting som liksom trappades upp och sen till slut kunde man ringa in mördaren och man hade honom på span i några veckor och sen så tog man honom. Utan det var ju bara av en slump att en snubbe tog ett foto med sin kamera och var ute och gick och råkade rent slumpmässigt fota Anders Eklund i bil där man kunde se att det var en Saab och registreringsskylten. Och det gjorde att han åkte fast. Alltså det var ju, fanns ingenting... en true crime podd vi gör. Yeah. Fan, nice. Men det fanns ingenting liksom, det var bara slumpen som gjorde att han åkte dit helt enkelt. Och det, så hade ju inte Henning Mankell lagt upp den storyn. Det hade han inte.
Nej.
Det kan vi överens om.
Det kan verkligen. Det blir en kort bok då.
Och Henning Mankell hade ju inte heller lagt upp salig var han i åminne, eller vad säger man? Så, alltså,
han är död. Så här,
vila i frid, ja. Henning Mankell. Det är konstigt att han lever... inte lever med att Jan Gior, eller att Jan Myrdal lever.
Ja.
Är inte det märkligt? Att Jan Myrdal fortfarande... Han kom
och den kopplingen är då att de var kompisar.
Ja, men att Jan Myrdal släppte ju en bok nu på Norstedts här. Alltså han är ju 1000 år gammal.
Ja, han är verkligen hur gammal som helst.
Det är helt sjukt. Alltså han var ju gammal när min pappa var ung. Då var han gammal. Mm. Men min pappa är ju nu närmare 70. Då kan man inte... Alltså det är... Tanken svindlar.
Han är jättegammal.
Gamla kommer vi bli, kan man fråga sig. Alltså kommer
jag
vi bli...
Jag kommer inte bli så gammal förmodligen, för alla mina förfäder har dött skitunga.
Men du lever ju... Alltså, oj, oj, vad du lever härligt. Vilket fint. Du kommer bada många isbad.
Jo.
Ja, Henning Mankell eller någon annan skicklig Camilla Läckberg motsvarande sådana som är bra på att snickra ihop en story. Liksom en början, mitt och slut, tydlig dramaturgi och en båg.
Du sa Camilla Läckberg, du tycker hon är bra på att snickra
Jag vet story. Inte, jag kände att jag ville bara lätta upp det lite och inte bara massa gubbar.
Ja. Men ta någon som verkligen kan göra en rafflande kriminalhistoria då, som till exempel Lisa Marklund eller sådär.
Ja, Lisa Marklund.
Du kan inte bara slänga in en kvinna för att... en som, eller...
Nej, gud, det blir ännu mer, det blir vidrigare nästan gjort.
Ja, om det inte är så att du på riktigt tycker om Camilla Läckberg.
Nej, jag vet inte. Jag har inte läst egentligen någon deckare på 1000 år.
Nej.
Den vita lejoninnan av Henning Mankell tror jag var den senaste deckaren jag läste. Det var ju 1000 år sedan.
Jävligt bra. Mankell var ju villospår med Jeromino som höll på att skära skalpar av folk.
Just det.
Det var en ung mördare.
Just det.
Läste jag sjuan och det var otroligt sommar.
Jag pressade ju alla de där i högstadiet och tidigt gymnasium. Och också Gios olika sådana där. Och Lisa Marklunds böcker pressade jag.
Sprängaren,
men de var ju bra. Annika Bengtsson, eller?
De var jättebra.
Okej, deckarförfattare vi minns. Ja, men i alla fall. Henning Mankell, Lisa Marklund eller valfri annan, Sorkin. Jag hade aldrig lagt upp den här storyn på det här sättet. Jag pratar om Jojos bajsande i blöja.
Vilken lång väg.
Vilket alla förstod, eller hur? Tror du inte? Jo, att de satt hemma och fattade det.
Det fattar man ju.
Det var så här.
Så här är det, att han har ju bajsat i, han har varit egentligen blöjfri utan att han ska bajsa. Då måste man sätta på honom en blöja som han ska bajsa i. Så det har varit en överlagd handling att han ska bajsa i sin blöja.
Ja, och för mig och Li har
lite
det här varit...
Lite som en sån här kinky grej. Har du snubblat över sådana konton ibland? Vuxna som har blöjor och sånt där?
Alltså jag snubblar inte över sådana konton.
Nej,
okej. Jag skriver in.
Nej, men det finns ganska många Instagram-konton. De tar sig inte bort, för det är väl okej med vuxna som har blöjor liksom. Men att det är många som gillar det.
Mm.
Så var han fast barn.
Exakt. Och han hade ju, alltså trogna pappa på den lyssnaren minns ju vilka problem han hade med tarmarna som liten. Alltså att vi var tvungna att ge honom såna här, heter det Movicol motsvarande, alltså såna här laxermedel i pulverform för att han var så hård i magen. Så att ibland gick det så långt så att det var helt jämntäppt liksom i magmunnen. Oh, så att när maten, om han käkade lite korv och makaroner så kom den upp smält direkt. För att det var liksom stopp i magen. Så man var tvungen att åka in, ge lavemang och sen sådär. Så då har jag alltid tänkt att det här med bajsandet är ett problem. För
vem hade det här problemet?
Jo. Vem tror jag bytt? Henning Mankell?
Nej, men för det är så sjukt att jag inte har hört om det här.
Jo, men det var så länge sedan. Det var 3 år sedan kanske.
Men han är ju 3 år. 4 snart.
Fyra. Ja.
Så när han var ett år.
Alltså det, när han började med fast föda.
Då var det jobbigt med bajseriet.
Yep.
Och varför var det jobbigt då?
För att han var förstoppad. Alltså det var
inte att det var något psykiskt, utan det var bara rent fysiskt.
Ja.
Ett fysiskt besvär.
Ja.
Och nu har du tänkt att det här kan ha ställt till det för honom, så att nu måste man gå...
Ja, att man varsamt fram med bajsandet och inte hålla på och krångla, liksom problematisera allt för mycket. Utan så här, han kommer hem från dagis, förskolan, han vill ha blöja på sig, han vill ha sina bilar, han vill lägga sig liksom till höger om våran soffa vid schäslongen och hålla på med bilarna och bajsa och vill vara i fred. Och jag har inte sagt, eller Joda har sagt några gånger, att det finns ett rum som är till för det där. Där du kan stänga dörren och till och med låsa om du vill vara i fred när du ska bajsa. Kanske för toalett. Mm. Men det har jag inte sagt då. Jo, det kanske jag har sagt några gånger. Men inte allt för ofta. Utan jag har låtit honom hållas. Mm. Jag har också gått i tron att han aldrig bajsar på förskolan. För så var det då när han hade de här problemen. Och sen så när han höll på med det här... drack den här drycken och höll på med det här. Då var ju, alltså hans bajsande var ju föremål för diskussion vid varje hämtning egentligen. Hur har det varit idag? Har han bajsat och så vidare? Och då bajsade han aldrig på förskolan, utan det var liksom alltid när han kom hem. Så jag liksom förutsatt att det fortfarande är så här. Att han kommer hem, vill ha en blöja och så bajsar han bredvid soffan. Det är liksom gången. Och sen var det, hade han springmask. Mm. Och då pratade jag med förskolepersonalen om det här och då frågade hon, hur upptäckte du det? Ja, och då sa jag, men det är jättelätt eftersom han vill ju bajsa i blöja, som du vet. Så att det ser man ju, för att då har man ju verkligen close, man har ju närkontakt med bajset på ett sätt som man inte riktigt har när det är liksom nere i toaletten. I en vattenklosett, om man trycker en knapp och det försvinner. Och hon bara, va? Bajsar han i blöja? Ja, men det vet du väl. Han vill ju aldrig, han kan ju inte bajsa på toaletten. Han bajsar ju alltid i blöja och vill ju bara bajsa hemma. Hon bara, va? Han bajsar här nästan varje dag efter lunchen. På toaletten. Jag torkar honom. Och det var bara... Va? Va? Vad säger du för någonting? Så att då har han alltså gått nu ganska länge och varit en helt vanlig bajsare på förskolan som blir torkad av personalen och inga konstigheter. Men sen kommer hem och förvandlas till den här konstiga Instagram-gubben som vill ha blöja och ligga och leka med bilar bredvid soffan och bajsa. Så att då när vi kom hem, då sa jag så här, nu sa ju faktiskt Marika att du... bajsa ju på toaletten. Du behöver ju inte bajsa i blöja. Jag vill bajsa i blöja. Jag bara, nej, men nu får du faktiskt sätta dig. Du kan få paddan här och lite bilar. Får du sätta dig på pottan och hålla på lite där. Får du sitta där inne. För då kände jag så här, nu kan du sätta hårt mot hårt. Mm. För nu behöver jag liksom inte hålla på och konstla så mycket med det här. Så att då satt han på pottan. Men det kom ingenting där. Det tyckte han var lite jobbigt. Och sen så var jag tvungen att springa iväg för jag skulle på... Jag skulle inte dricka någon öl eller någonting. Jag skulle bort bara. Mm. Fly från den här bajs.
Du kanske skulle till Brisket and Friends.
Det skulle jag.
Mm. Fan. Med Martin.
Nej, så, det var så sjukt.
Träffade du Ella där eller?
Ella? Mm. Ja. På Nyhetsmorgon. Mm. Mm, gjorde jag. Träffade också Anders Kjellander. Pappa Anders.
Träffade du Johan Hurtig?
Ja, det gjorde jag.
Gjorde du? Jag har koll på dig. Han ska ha... inte följa med.
Det här, men det här, mina damer och herrar, ni som lyssnar på båden, det här är ju Manne Forsberg. Sitter och går runt och är artig och liksom erbjuder duschar, men sen går hem och bara lurkar och har koll på allas liv.
Det
och
ingen motsättning.
För statistik. Ja, men det är lite seriemördaraktigt. Det är något sjukt i det. Men, ja, jag vet inte. Mm. I alla fall, så då mässade jag med Li under kvällen när jag satt där med den här... något bajsliknande köttbiten som han hade på tallriken faktiskt. Och frågade Li. Och då visade sig att han hade inte velat bajsa på pottan. Men sen så till slut så hade han satt sig på toaletten, hade Li sagt. Och då hade det gått. Då hade han bajsat. Så det, och det, är alltså, det här är alltså första gången det här hände någonsin. Och han är ju fyller 4 nu här om 2 månader, 1,5.
Du vet vad det innebär. Du kommer aldrig mer kunna göra samarbete med Libre och Pampers.
Nej, nu är den tiden i mitt
den
liv
är förbi. Den intäktsströmmen är borta.
Ja,
den var jävligt bara, tråkigt.
Ja, vi har sinat ganska mycket den senaste tiden, så det känns inte som att det...
Ja, de vill inte ha det här bajsa vid schäslongen överlagt. Jag har en sån kinky grej. De har inte hoppat på det ett tag. Nej, men du, förresten, du kan ju nu, det är kanske nu du börjar känna den här bristen av blöjor i ditt liv och du själv börjar pröva. Ja. Det kan ju ganska, sitta ganska bra, det är ganska härligt det
här. Då kanske den här Instagram-grejen, där kanske finns cash att hämta från olika...
Det är jag säker på.
Olika brittiska underhus och överhus.
Men vad spännande att dina pojkar har slutat med blöjor i alla fall.
Ja, nu är det ett blöjfritt hem. Det känns ju...
Svårt att upptäcka springmask nu bara.
Ja, det är sant. Mm. Springmask är ju... Det är en av de mysigaste barngrejerna vi har, tycker jag.
Alltså, det är så roligt. Första gången jag upptäckte springmask, jag fick ju panik. Och jag trodde att Iris kommer inte kunna gå till förskolan. Jag utgick för att hon inte skulle få vara där. Jag bara viskade till personen, springmask... Får hon komma tillbaka om 2 veckor eller? De bara, det är lugnt.
Det som är jobbigt med det här att han, det är att han bajsar i blöja, och det är ju att nu är det ju egentligen bara dödens motstånd i livet. Nu är ju liksom den sista egentligen småbarnsmilstolpen över. Jag vet inte riktigt vad jag har att se fram emot längre. Det här var ju en stor grej. Och det var därför det blev så konstigt att det blev en sån snöpligt slut. Henning Mankell hade skrivit det bättre.
Kom tillbaka, Henning Mankell. Du är förlåten.
Mm.
Ja. Hörrni, tack!
Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att lyssna på utvecklingssamtalet som vi släpper varje torsdag tillsammans med Paula Rosas och Ann Söderlund. Där vi alltså då svarar på en fråga och löser ett relationsbaserat dilemma. Ni får gärna skicka dilemma till oss i våra Instagram-DM. Eller mejla till, ni kan ju mejla till nissomanna@gmail.com om ni vill också. Och glöm inte nu, om ni lyssnar på den och gillar den, eller kommentera och recensera så vi kommer högt upp på olika listor. Det är allt jag har att säga. Tack så mycket. Hey, nu ringer dagis, förskolan, Manne. Nu får du ta den.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.